Muy buenos días.
Buenos días.
William Shakespeare's play,
i Shakespeares pjäs Henrik den femte så förekommer en kvällsscen i de engelska soldaternas läger vid Agincourt, föreslaget med den franska armén. I det svaga ljuset och delvis förklädd så vandrar kung Henrik okänd bland sina soldater. Han talar med dem för att bedöma sina soldaters stridsmoral. De är mycket underlägsna i antal, och eftersom de inte känner igen honom är de uppriktiga i sina kommentarer. Och vid ett tillfälle så filosoferar de vem som bär ansvaret för det som händer männen i slaget. Kungen eller den enskilde soldaten? Efter ett tag så säger kung Henrik: jag tycker att jag aldrig kunde dö någonstädes så förnöjd som i kungens sällskap, då hans sak är rättvis och hans strid är ärofull. Michael Williams svarar: det är mer än vi veta. Hans kamrat håller med: ja, eller mer än vi är befogade att spörja efter, ty vi vet tillräckligt när vi vet att vi är kungens undersåtar. Om hans sak är dålig så avtvås all vår skuld genom vår lydnad mot kungen. William säger vidare: men om saken icke är god så har kungen själv en tung räkenskap att avlägga. Kung Henrik håller förstås inte med. Varje undersorters plikt tillhör kungen, men varje undersorters själ tillhör honom själv. Shakespeare försöker inte lösa den här debatten i pjäsen, och på ett eller annat sätt är det en debatt som pågått ända ner till vår tid. Vem bär ansvar för det som händer i våra liv? När dåliga saker händer så har vi en tendens att skylla på andra eller till och med Gud. Ibland så uppstår känslor av berättigande, och personer eller grupper försöker flytta ansvaret för sin välfärd till andra människor eller till regeringar. I andliga angelägenheter så tänker några att vi inte behöver arbeta på personlig rättfärdighet eftersom Gud älskar oss och frälser oss precis som vi är. Men det är Guds avsikt att hans barn ska handla med den moraliska handlingsfrihet som han har gett dem, så att var och en kan stå ansvarig för sina egna synder på domens dag. Det är hans plan, hans vilja, att vi har den huvudsakliga beslutsfattande rollen i vårt eget livs drama. Gud lever inte våra liv åt oss, eller styr oss som om vi var hans marionetter, som Lucifer en gång föreslog. Inte heller antar hans profeter rollen som marionettmästare i Guds ställe. Brigham Young sa: jag vill inte att någon sista dagars helig i den här världen eller i himlen ska vara nöjd med någonting som jag gör, såvida inte Herrens ande, uppenbarelsens ande, gör dem tillfredsställda. Jag vill att de själva ska veta och själva förstå. Så Gud frälser oss alltså inte precis som vi är. Först, för precis som vi är, så är vi orena, och inte ett orent kan vistas i hans närhet. Typ Adams språk är hans namn helhetens människa, och den enföddes namn är helhetens människoson. Och för det andra, så tvingar Gud inte oss att bli något som vi inte har valt genom våra egna handlingar. Han älskar oss verkligen, och eftersom han älskar oss, varken tvingar han oss eller överger oss. Istället så hjälper han och vägleder oss. Ja, det verkliga beviset på Guds kärlek är hans bud. Vi bör glädjas, och det gör vi, åt den gudagivna planen som låter oss göra val och själva agera och erfara följderna. Eller, som skriften uttrycker det, att smaka det bittra så att vi kan värdesätta det goda. Vi är för evigt tacksamma att frälsarens försoning övervann arvsynden, så att vi kan födas till den här världen utan att bli straffade för Adams överträdelse. Vi är återlösta från fallet och börjar livet oskyldiga inför Gud, och är fria för evigt med kunskap om gott och ont, fria att verka av oss själva utan att påverkas. Vi kan välja att bli det slags person som vi vill bli, och med Guds hjälp så kan vi bli sådana som han är. Jesu Kristi evangelium öppnar vägen till det vi kan bli. Genom Jesu Kristi försoning och hans nåd så kan vårt misslyckande att fullkomligt och genomgående leva efter den celestiala lagen under jordlivet raderas. Och vi får möjligheten att utveckla en kristuslik karaktär. Men rättvisan kräver emellertid att inget av det kan hända utan vårt villiga godkännande och deltagande. Så har det alltid varit. Själva vår tillvaro på jorden som fysiska varelser är följden av valet vi alla gjorde att ta del i vår faders plan. Alltså är frälsningen verkligen inte resultatet av ett gudomligt infall, men den sker inte heller genom enbart gudomlig vilja. Rättvisa är en viktig Guds egenskap. Vi kan ha tro på Gud tack vare att han är fullkomligt tillförlitlig. Skrifterna lär oss, Gud vandrar inte på krokiga stigar, inte heller viker han åt höger eller åt vänster, inte heller avviker han från det han har sagt. Därför är hans stigar raka och hans bana ett evigt kretslopp. Och att Gud inte gör skillnad på människor. Vi litar på de gudomliga egenskaperna rättvisa, tro, tillit och hopp. Men eftersom Gud är fullkomligt rättvis är det vissa saker han inte kan göra. Han kan inte godtyckligt frälsa en del och förkasta andra. Han kan inte se på synd med den minsta grad av överseende. Han kan inte låta barmhärtigheten beröva rättvisa något. Det är ett slående bevis på Guds rättvisa att han också har utformat barmhärtighetens princip. Det är för att han är rättvis som han skapade medlen för barmhärtigheten att spela sin oumbärliga roll i vår eviga bestämmelse. Därför verkställer rättvisan alla sina krav och barmhärtigen gör även anspråk på allt det som hennes eget. Vi vet att det är hans lidande och död som inte begick någon synd, i vilken fadern fann gott behag. Hans son blod som blev utgjutet, som tillfredsställer rättvisans krav, visar oss barmhärtighet och återlöser oss. Trots det kunde återlösningsplanen enligt rättvisan inte genomföras utom på villkor att människorna omvänder sig. Det är kravet på och möjligheten till omvändelse som låter barmhärtigen utföra sitt arbete utan att trampa på rättvisan. Kristus dog inte för att frälsa urskiljningslöst utan för att erbjuda omvändelse. Vi har fullkomlig förtröstans på hans förtjänster som är mäktig att frälsa i omvändelseprocessen, men omvändelse är en självbestämmande förändring. Så genom att göra omvändelse till ett villkor för att vi ska få del av nådens gåva så gör Gud det möjligt för oss att behålla ansvaret själva. Omvändelse respekterar och uppehåller vår moraliska handlingsfrihet. Och på så sätt så kan barmhärtigheten tillfredsställa rättvisans krav och omsluta dem i trygghetens armar, medan den som inte utövar tro till omvändelse är utsatt för de rättvisans krav som hela lagen ställer. Därför är det endast för den som har tro till omvändelse som den stora och eviga återlösningsplanen förverkligas. Det är en sak att missförstå Guds rättvisa och barmhärtighet. Att förneka Guds existens eller överhöghet är en annan. Men båda resulterar i att vi uppnår mindre, ibland mycket mindre, än vår gudomliga potential. En Gud som inte ställer några krav är praktiskt taget detsamma som en Gud som inte existerar. En värld utan Gud, den levande guden som stiftar morallagar för att styra och fullkomna sina barn, är också en värld utan slutlig sanning eller rättvisa. Det är en värld där moralisk relativism härskar. Relativism betyder att varje person är sin egen högsta myndighet. Naturligtvis är det inte bara de som förnekar Gud som antar den här filosofin. En del som tror på Gud tror ändå att de själva enskilt bestämmer vad som är rätt och fel. En ung vuxen beskrev det så här. Jag tror inte att jag kan säga att hinduism är fel eller katolicism är fel eller att vara medlem i episkopalkyrkan är fel. Jag tror det hänger på vad man tror på. Jag tror inte det finns något rätt eller fel. En annan som tillfrågades om grunden för hans religiösa tro svarade, jag själv. När allt kommer omkring så är det jag själv. Jag menar, hur kan det finnas myndighet i om vad man ska tro? För de som tror att vad som helst kan vara sant, så känns förkunnelsen om objektiv, fast och universell sanning som ett tvång. Jag ska inte tvingas tro att något är sant som jag inte tycker om. Men det förändrar inte verkligheten. Att förnärmas över att tyngdlagen finns hindrar inte person från att falla om man kliver över ett stup. Detsamma gäller evig lag och rättvisa. Frihet kommer inte av att motstå den, utan av att tillämpa den. Det är fundamentalt för Guds egen kraft. Om det inte vore för verkligheten om fasta och oföränderliga sanningar, så skulle handlingsfrihetens gåva vara meningslös, eftersom vi aldrig skulle kunna förutse eller bestämma följderna av våra handlingar. Som Lehe sa: om ni säger att det inte finns någon lag, säger ni också att det inte finns någon synd. Om ni säger att det inte finns någon synd, säger ni också att det inte finns någon rättfärdighet. Om det inte finns någon rättfärdighet, finns det ingen lycka. Om det inte finns någon rättfärdighet eller lycka, finns det varken straff eller elände. Om allt detta inte finns, finns det inte någon Gud. Om det inte finns någon Gud, finns inte vi till, inte heller jorden. Ty det skulle inte ha funnits något skapat till att vare sig verka eller påverkas, varför allting skulle ha blivit till intet. I både timliga och andliga frågor är möjligheten att påta sig personligt ansvar en gudagiven gåva, utan vilken vi inte kan förverkliga vår fulla potential som Guds döttrar och söner. Personlig ansvarighet blir både en rättighet och en plikt som vi ständigt måste försvara. Den har varit under attack sedan före skapelsen, och vi måste försvara ansvarigheten mot personer och program som ibland med de bästa avsikter önskar att göra oss beroende. Och vi måste försvara den mot vår egen benägenhet att undvika arbetet som krävs för att odla talanger, förmågor och en kristuslik karaktär. Det berättas om en man som helt enkelt vägrade att arbeta. Han ville bli omhändertagen i allt. Enligt hans åsikt så var kyrkan eller regeringen eller båda skyldig honom hans uppehälle, eftersom han hade betalt sina skatter och sitt tionde. Han hade inget att äta, men vägrade att arbeta för att ta hand om sig själv. I desperation och leda så beslöt de som hade försökt att hjälpa honom, eftersom han inte ville lyfta ett finger för att försörja sig själv, kunde de lika gärna ta honom till kyrkogården och låta honom dö där. På vägen till kyrkogården sa en man: vi kan inte göra så här. Jag har lite majs som jag kan ge honom. Så de förklarade det för mannen, och han frågade: har blasten tagits bort? De svarade: nej. Ja, då så sa han: kör vidare. Det är Guds vilja att vi ska vara fria män och kvinnor som kan uppnå vår fulla potential, både timligt och andligt. Att vi är fria från fattigdomens och syndens bojor och deras förödmjukande begränsningar. Att vi kan ha självaktning och oberoende, så att vi kan förbereda sig i allt att leva med honom i hans celestiala rike. Jag hyser inga illusioner om att det kan uppnås genom våra egna ansträngningar, utan hans avsevärda och ständiga hjälp. Vi vet att det är genom nåd vi blir frälsta, sedan vi har gjort allt vi kan göra. Och vi behöver inte uppnå någon minimumnivå på vår kapacitet innan Gud hjälper oss. Vi kan få gudomlig hjälp varje timme, varje dag, oavsett var vi befinner oss på lydnadens stig. Men jag vet att vi, förutom att önska att få hans hjälp, måste anstränga oss, omvända oss och välja Gud för att han ska kunna handla i vårt liv med rättvisa och moralisk handlingsfrihet. Min vädjan är helt enkelt att ta ansvar och arbeta flitigt så att det finns något för Gud att hjälpa oss med. Jag bär vittne om att Gud Fadern lever, att hans son Jesus Kristus är vår återlösare och att den helige anden är med oss. Deras önskan att hjälpa oss är otvivelaktig, och deras förmåga att göra det är oändlig. Låt oss vakna upp och stå upp ur stoftet, så att den evige Faderns förbund som han har slutit med oss må bli fullbordat. I Jesu Kristi namn. Amen.